Andreas.
Hallå Oskar.
Jag ska börja det här avsnittet om Joseph Campbell med att säga någonting som han skrev i sin bok The Flight of the Wild Gander. Och då säger han att det var en gång, det är en förtrollning.
Mm.
Så när man börjar en saga med det var en gång, då förflyttas vi till ett annat tid och ett annat rum. Så det är som en liten förtrollning för att den som ska lyssna på sagan eller läsa sagan ska lämna den vanliga världen och börja suga i sig den här magiska storyn.
Bilden blir lite suddig sådär.
Ja just det, det är ett sånt där ljud. Det värsta är jag har ett sånt här på vårat mixerbord, men jag tänker inte använda det.
Okay.
Det är så fånigt. Men så min idé är följande. Att idag så börjar vi det här avsnittet med det var en gång en man som hette Joseph Campbell.
Ja.
Eller?
Ja, fint.
Ja. Hur är det med dig?
Ja, det är bra, det är bra.
Hur är det med värmen? Är du en värmezombie?
Nej, jag håller ju mig hemma väldigt mycket nu.
Ja.
Som jag skriver och håller på. Jag bara håller mig borta från sol och... Ja, sitter ju inte och ölar i solen längre och sådär. Så det är jävligt bekvämt.
Ja, precis. Det är så, du
har... Sover, vad heter det, siesta och sådana grejer.
Ja, fan vad härligt. Vad gött. Jag tål inte riktigt värmen som vi har. Jag tänker inte klart. Jag kommunicerar inte ens bra med andra personer. Nej. Så illa är det ibland när det är för varmt. Att jag bara väntar här nu så kollar jag om jag har skickat ett sms till exempel att vad fan är det här liksom? Eller så här, jag vet inte vad jag har gjort ens. Man är någon slags dimma. Och så gick jag över ett av våra lokala torg här. Och då hade jag två värmezombies framför mig i kanske 70-årsåldern.
Okay.
Som liksom gick, du vet.
De går som de är brandförsäkrade eller så, väldigt långsamt. Så.
De går långsamt i sidled så att du har svårt, du vet inte riktigt vart de är på väg härnäst. Så du kan liksom inte köra om dem hur fort som helst. För om du kör om dem jättefort så kanske du liksom mosar en äldre dam. Så de tar upp, säg att två av sådana här värmezombies kanske tar upp 20 kvadratmeter och inte släpper sig förbi. För man vet inte vad de är. Det är ungefär som när en bil ligger i en fil. Och man inte vet om den ska svänga eller ej. Du kan inte bara köra förbi.
Nej, det är livsfarligt. Kanske tappar den spatiala förmågan med ålderns och på grund av värme.
Och det här var då det här var liksom 25 minuter sedan. För jag tänkte på det, herregud, till slut så bara, nej, nu, så jag fick liksom gå runt dem i nästan en 5-6 meters cirkel, bara för att komma upp i mitt tempo igen, liksom. Det var fruktansvärt. Jag tror du gör rätt, man ska sitta lite mer inne. Ja, men som sagt, vi har ju läst Joseph Campbell, vem är det, Andreas?
Det är ju en väldigt berömd professor i litteratur, som... han föddes 1904, det är ju väldigt länge sedan. Då var det ju fortfarande indiankrig och sådär.
Var det?
Ja, jag tror det faktiskt.
Åh fan.
Ja. Ja, jag är inte helt säker, men jag tror att de höll fortfarande på att tampas med indianerna helt enkelt.
Man hade fortfarande känslan av att det är ett indiankrig någonstans.
Ja, ja. De håller ju ganska tyst om de där amerikanerna för övrigt. Men han som ung så var han väldigt, blev han väldigt intresserad av myter. Och framförallt kring indianerna och deras kultur och hur de, vad de höll på med och sådär. Så han var oerhört intresserad av de här gestalterna, hövdingar och sådär. Så han började studera det här mer och mer med tiden. Mytologi och komparativ mytologi, jämförande studier med olika mytologier, indisk och buddhistisk och,
ja,
och Kina, Japan, Indien, väldigt, och Sydamerika och sådär va. Så Och så jobbade han på ett universitet eller college som heter Sarah Lawrence College. Bara kvinnliga elever.
Aha,
okay. Så deras frågor och deras behov av att få svar på saker. Vad betyder det här för mig och sådär. Påverkade också hans pedagogik och hans sätt att leverera de här olika, beskriva myterna och sådär. Så hans jobb som lärare är ganska tydligt. Eller hans pedagogiska skicklighet är väldigt tydlig när man börjar läsa dem sådär. Men det han är mest känd för är ju den här hjälten med 1000 ansikten, The Hero with 1000 Faces, som kom 1949. Och George Lucas gjorde ju den ännu mer berömd när han höll ju på med den här Star Wars-projekt väldigt länge där på var det 70-talet. Har beskrivit det att jag kommer ingenstans här, det är jättesvårt och nu är det 500 sidor, vad ska jag göra av där? Så börjar han läsa Joseph Campbell Hero with 1000 Faces och då fick han den här strukturen till hur han skulle lägga upp berättelsen i tre olika filmer då. För Campbell går igenom det här väldigt tydligt vad som konstituerar eller utgör hjältens resa. Det, liksom, det börjar med att hjälten är hemma i byn eller
Tatooine
eller Luke Skywalker är ju där och det är det vanliga lunket så att säga. Nu kommer inte jag riktigt ihåg Star Wars. Men han är det vanliga lunket, han är där och
Så kastas det här om. Rövarna kanske kommer och slår ihjäl hela byn.
Ja.
Men det här lilla barnet lyckas överleva i en korg, i en pilkorg.
Mm.
Ja, men det är typiskt så här japansk film.
Precis.
Liksom.
Precis. Men då är, i början av den här hjältens resa så är man då i den the ordinary world, den vanliga världen. Ja. Och så kommer the call to adventure. Det händer någonting. Nu kommer Gandalf här till byn och säger, men nu ska du ut och på äventyr Bilbo. Okej, visst. Så vi ska sno den här grejen av draken.
A wizard is never late. Nor is the early.
Ibland så är man motsträvig, då är det the refusal of the call. Då, nej, jag är så liten och svag. Nej, du kan också, Greta Thunberg.
Lilla jag kan inte slåss mot en drake.
Nej.
Nej, men du kan kanske lära dig saker under vägen.
Ja, precis. Ja. Det här kanske en mentor säger.
Ja.
Så mentorn lär upp den här personen. Du ska lära dig att fäkta, så nu ska du lära dig lite magi eller vad det kan vara. Eller spela på börsen kan också hur som helst. Och då kommer man till en crossing the threshold, korsa tröskeln till den speciella världen, ofta kanske då i folksagor och myter, en magisk värld som man måste in i, där man passerar den här gränsen, man går in i den mörka skogen. Man går in där. Och det finns ingen stig där, utan man liksom får...
Samwise Gamgee i Sagan om ringen, han stannar upp när de håller på att lämna fylke. Så säger han till Frodo att tar jag ett steg längre nu så är det längre än vad jag någonsin har varit från mitt hem.
Jävla hemmasittare.
Nej, men där har har du ju
nu verkligen. Är gränsen nu.
För Tolkien kände ju liksom till det här mycket väl, som Campbell känner till.
Ja, visst.
De har ju samma yrke, va?
Ja, precis. Och så test Alice's enemies. Det händer saker. Och så då, eftersom Campbell är ju väldigt influerad av Jung.
Mm.
Han har läst på Jung och Freud och deras, hur de såg på symbolik. För det är ju det som finns i de här berättelserna, i myter och sagor. Det är ju symboliska bilder. Och det är ofta, man kan känna igen det här från drömmar och sådär.
Återkommande symboler som har sitt ursprung i det kollektivt medvetande.
Ja, det kollektiva omedvetna.
Ja, just det, precis.
Och så när på den här resan så träffar man ju på då, hjälten träffar på arketyper.
Mm.
Och det kan ju vara en trickster, det kan vara en gammal gumma eller en visman eller någon som är någon jävla typ av figur.
The terrible father.
The terrible
mother. Ja. Häxan och så vidare.
Och så fortsätter det då, och så saker blir på liv och död, och sedan så när man har fixat det här, kanske dödat draken eller snott ringen från draken, så får man sin belöning, eller man har dragit svärdet ur stenen, det händer saker, och då när man klarat av den här the mission eller uppdraget, eller man kanske har vunnit en insikt, så är man ju tillbaks, så ska man tillbaks igen. The road back, den långa vägen tillbaks till den vanliga världen. Det kan också vara jävligt svårt. Det kan hända en massa saker på den vägen också.
Men den vanliga världen kan ju också ha blivit så förändrad att även fast hjälten uppnår sitt mål så går det inte att återvända.
Nej,
det är också väldigt vanligt i berättelser.
Ja, faktiskt att det... byn kanske redan är nedbränd.
Som så Bilbo,
att det blir ett nytt liv.
Bilbo och Frodo fick ju aldrig tillbaks sitt fylke.
Nej.
De väljer ju att lämna istället. Liksom. Ja, de blev aldrig hemma igen.
De blev ju nästan desillusionerade. Uh-huh. Vad man ska säga. Eller de blev för visa för att stå ut med den här, de dumma vanliga hobbitarnas enkla liv.
De har tagit för mycket heroin. Eller jag menar, de har haft för mycket ring. Det är typ samma sak. Ring och heroin är samma.
Ja, precis. Ja, det är nog samma. Return will elixir. Men visst, vad var det? Den här hjältens resa kallas också monomyten då.
Varför gör den det?
Jag vet inte.
Monomyten.
Mono, är det den enda? Eller
den enda
vad betyder
myten.
Mono?
Den singulära myten.
Den singulära myten, den som är som ett paradigm för alla
myten.
Huvudmyten. Ja. Så kanske man...
Det kanske är det. Ja. Men när man tänker efter, när man läser olika berättelser och jag tänker på, vad heter det, Gilgamesh eller Beowulf eller massa olika sagor ifrån Eddan eller den poetiska Eddan och så vidare och så vidare och så vidare. Då är det ju ofta det här på något sätt.
Mm.
Det är ju hjältedåd.
När man väl börjar tänka på det så hittar man ju där i allting.
Ja, precis.
Jag tänkte på Highlander tidigare idag. Mm. Då Highlander inser att han, ja men vad konstigt, jag är ju odödlig i princip.
Ja, just det.
Så försöker han leva ett normalt liv i början. Han,
fast det är svårt att leva ett normalt liv tillsammans med Sean Connery.
Ja, men då kommer Sean Connery och hjälper honom. Han blir den här hjälparen då. Han, den här vice personen som ska hjälpa honom att fäktas och förstå att han är... Att, ja, men du behöver inte andas här i sjön, för du kan gå på botten och hålla på.
Ja.
Och till slut så ger han ju sig ut på äventyr, den här Highlander då.
Ja, just det.
Men,
för att i slutändan försöka döda... Kurgan,
den onda.
Ja. Som långt tillbaka i tiden var ju han också som dödade hans fru innan han blev en Highlander.
Just det.
Så det knyter ihop där. Ja, liksom. Det är ju draken.
Hämnden.
Ja,
han är verkligen en drake där.
Ja, det får man ju lugnt säga. Det finns en underbar scen i den filmen när Kurgan kommer in och har ett möte med Highlandern i en kyrka. Och hånar nunnorna där.
Ja.
Och är liksom,
snuskig, han är obscen.
Han gör obscena gester och han är verkligen så ohelig kan man säga.
Ja.
Man kan kolla på den scenen på YouTube om man vill. Jag tycker den är hilarious. Okej, men vad är då? För här måste jag proba det här lite.
Mm.
Jag har inte läst The Heroes of a Thousand Faces.
Mm.
Jag har bara läst The Flight of the Wild Gander som är en samling i sig här. Men vad är hans teori?
Vad är hans teori?
Vad är hans teori? Det måste ju finnas att han har någon idé med det.
Teorin är väl att det här förekommer i väldigt många mytologiska berättelser. Ja, det är väl hans koncept.
Ja, det är det han säger. Han redogör för de här likheterna. Liksom.
Han visar då, det kan ju vara lite cherry picking som det kallas. Han väljer ut berättelser och myter som passar in i det här systemet.
Det är ju Jung också. Jag var imponerad av Joseph Campbell i den här boken, eller samlingen som jag har läst. Men det jag satt och tänkte på, för att jag har inte sett att han nämner Jung en enda gång i den här The Flight of the Wild Gander.
Nej, det kanske han inte gör.
Så jag blev så här, jag tyckte att det var så självklart att här ska Jung komma in. Men så liksom börjar jag men så läste jag, och på sidan 100 så dyker faktiskt Jung in. Så att han finns där i bakgrunden.
Ja, han finns där i index också.
Han skriver, jag kanske ska läsa upp någonting ifrån den här The Flight of the Wild Gander, för att jag tycker att han har en väldigt bra vad ska man kalla det för? Han skriver ju så jäkla bra, tycker jag.
Mm.
Det, man, även fast man inte har någon teoretisk behållning av det, nu säger jag inte, det kan man ha, men jag tycker bara att han skriver så man lever sig in i det. Jag ska försöka läsa. Det är på engelska, så jag ber om ursäkt som vanligt, men det är som det. I am quite ready to admit, therefore, that it does seem to me that when the prows of Columbus three brave little ships, the Santa Maria was a vessel of only 100 tons, the Pinta a caravel of 50, and the Ninja a mere 40 tons. When the prows of these three nutshells cut through the world encircling Uroboros, ocean, the mythological age of European thought was dealt a lethal blow, and the modern age of global thinking, adventurous experiment and empirical demonstration inaugurated. Det är ju, det här är ju, man gillar ju att sitta och läsa det här.
Mm, han skriver bra.
Att det är liksom tre små nötskal som liksom åker över havet, och det här blir en nådastöt mot det äldre och magiska Europa.
Ja, precis. Det han är ju ganska andlig på sätt och vis, den här Campbell. Han beskriver mycket liksom att myterna har en väldigt viktig andlig funktion i primitiva samhällen, och haft det, eller liksom myter, han inkluderar ju religiösa myter då också, Gamla testamentet till exempel, så det har en jävligt viktig funktion, och i och med att vårt samhälle har blivit mer vetenskapligt inriktat så där, så stöter det här på de här myterna på patrull hela tiden.
Mm.
Så han går ju tillbaks väldigt långt tillbaks i tiden och menar att på många sätt och vis så användes myter, skapelsemyter och andra typer av berättelser för att förklara orsaken till olika fenomen. Liksom, varför är solen där? Varför är stjärnorna på himlen? Och så där. Och människorna använde sin fantasi, kanske tog svamp och påverkades. Och, det säger han inte, men det är en annan tanke. Men att man använde sin fantasi för att skapa orsaker till den här verkan. Då. Men idag, i vårt nuvarande samhälle, så när vi ska lösa det här med orsak och verkan, så använder vi ju induktion och deduktion för att få reda på vad som har hänt med olika saker. Det är ju ett helt annat empiri och logik. Det är ju en helt ny värld.
Ja, det är ju modernism.
Men då dör ju också de här då dör gudarna. Mm. Det är ju lite det som Nietzsche skriver om också. Han citerar Nietzsche ganska ofta, Campbell. Mm. Att det är liksom, nej, men i den här tiden så dör gudarna. Han skriver här the psychological dangers through which earlier generation were guided by the symbols and spiritual exercises of their mythological and religious inheritance, we today must face alone, or at best with only tentative, impromptu, and not often very effective guidance. This is our problem as modern enlightened individuals for whom all gods and devils have been rationalized out of existence.
Ja, ja, men han har faktiskt det. Han har en, det är lika bra att ta det samtidigt, för han skriver detta, han skriver också om precis samma sak i den här The Flight of the Wild Gander, och då skriver han att jag ska säga Och nu pratar han om myter eller såna här saker då. Som Edens lustgård verkar ju inte finnas då.
Mm.
Liksom. Och det är ett problem. Att Edens lustgård verkar ju inte... En kartograf kan inte hitta i Edens lustgård.
Mm.
Där har du liksom problematiken.
Mm.
Den modernistiska tanken kring Edens lustgård fungerar inte. Och då skriver han så här. Their value, alltså det här... De här typerna av myterna. Mm. Their value, in other words, is not that of science, but that of art. And just as art may be studied psychologically, as symbolic or symptomatic of the strains and structures of the psyche, so may the archetypes of myth, fairy tale, archaic philosophy, cosmology and metaphysics. Och så han citerar någon professor Rudolf Carnap här.
Mm.
Och där är det ju också, det är ju precis samma sak, bara uttryckt på ett annat sätt. Att, men där har han ju en lösning på det också.
Mm.
Att vi ska inte studera Edens lustgård med en mätsticka.
Nej.
Vi ska inte studera Edens lustgård på ett tekniskt sätt, utan vi ska studera det psykologiskt och konstnärligt.
Mm.
Alltså precis det som vi ofta gör i den här podden.
Mm. Det är, ja, precis. Och spekulativt.
Klapp på ryggen där liksom. Och värdet, det här är viktigt. För jag tror att han är inne på det här, att värdet av myten är på samma sätt som man säger att värdet av någonting konstnärligt, alltså det estetiska värdet, det är inte samma sak som ett tekniskt värde.
Nej, och det är skillnad på det som är ett tecken och det som är en symbol. Drömmarna och mytologins språk är ju det symboliska språket. Mm. Och där liksom refererar han till Jungs distinktion mellan tecken och symbol. Ett tecken är ju ofta, det kan vara en nödutgångsskylt.
Mm.
Och det är uppenbart klart och tydligt vad den betyder. Eller kan en stoppskylt, det är liksom, den har en viss form, röd, vit, stopp, står det på den. Det är tydlig kommunikation, det finns ingen, entropin är låg skulle man kunna säga.
Och den är då modernistisk.
Ja, på sätt och vis, den är ju modernistisk till sin...
Ja, precis.
För den är ju modernistisk till sin...
Stoppskylten är det, liksom.
Den är ju helt logisk på det sättet. Men en symbol är någonting som pekar på någonting annat.
Ja. Du kan inte nå den genom att analysera den som en skylt.
Nej, precis. Den har... referensen kommer alltid vara diffus. Det är någonting den alluderar på något okänt och främmande.
Jag tänkte faktiskt bara ge ett exempel till som jag tänkte på när jag läste det här. Och det är att ibland så har ju till exempel den moderna ateisten med speciellt Richard Dawkins i spetsen.
Mm.
Att han kan ju sitta och på allvar så kan han sitta och säga att en orms anatomi har ju inga stämband.
Mm-hmm.
Så ormens liksom anatomi tillåter ju inte, en orm kan inte prata. Mm-hmm. Och här i Gamla testamentet så står det liksom att det är en orm som pratar. Mm-hmm. Men ormen har inga stämband.
Mm.
Så det här är falskt. Det är vad jag skulle säga en mycket ett nästan ointellektuellt enkelt vis att analysera en talande orm på.
Mm.
Det som Campbell säger istället är att nej. Du kan inte göra som Dawkins här.
Mm.
Du kan inte prata om stämband med en orm.
Mm.
Du är helt fel ute. Det är en modernistisk synsätt. Du måste tänka på den talande ormen som en symbol.
Som
ett väsen, som något konstnärligt, som ett psykologiskt fenomen. Du kan inte bubbla som Dawkins, va? Det är det som
det är
jag
fullständigt tror är idiotiskt av Dawkins.
Ja,
det förvånar mig faktiskt.
Ja, men just det här, jag hittade på det här exemplet. Ja, han håller ju på så här.
Han håller på så här.
Och då var min idé så här att ofta så kan den modernistiska frågeställningen var mycket enklare. Det är jävligt enkelt och ja, men nu ska jag analysera vad julklappar innebär. Och så liksom går man och mäter julklappar.
Mm.
Ja, julklappar brukar vara i storleksordningen mellan 5 centimeter stora och 2 meter.
Mm.
Det blir så betydelselöst.
Och barnen blir gladare av de hårda julklapparna.
Ja, och då kan man mäta, då topsar man barnen i munnen innan de har fått en julklapp. Och så topsar man dem i munnen efter de har fått en julklapp.
Kan man mäta?
Och då kan vi se här att barnen blir gladare för att de här hormonnivåerna ändras när de har fått. Och det här blir ju ofta... Ja, men det är så sjukt naivt jämfört med den svårare frågeställningen, och det är de här svårare frågeställningarna som Campbell håller på med.
Mm.
Vad är det här liksom?
Mm.
Varför, ja, men vad innebär det här?
Mm.
Vad är den här ormen eller liksom?
Mm.
Vad är Ouroboros för någonting? Var tittar vi det någonstans? Ja, det var mina tankar kring det.
Men han öppnar det är ju en poetisk värld han på sätt och vis öppnar dörren till.
Mm.
Eller en poetisk och magisk värld. Som när han beskriver de här... han beskriver ju grottmålningarna till exempel. Och dess eventuella funktion. Och han går in och beskriver de här... Beskriver hur viktigt det är med de här initiationsriterna och...
Jag ska läsa, för han skrev så himla vackert om grottmålningar. Och här... Så låter Campbells, som Andreas uttryckte det när jag tog upp, när vi satt och hade planeringsmöte, så uttryckte Andreas någonting viktigt, och det var att man märker hur mycket Joseph Campbell älskar grottmålningar och hur mycket han vill dela med sig av sin kärlek.
Mm.
Och han skriver så här: "The caves are dangerous and absolutely dark. And the pictures on the rocky walls are never at the entrances, but begin where the light of day is lost and unfold then deep within. The painted animals living there forever in that darkness beyond the tick of time are the germinal deathless herds of the cosmic night, from which zone those on earth, which appear and disappear in continuous renewal, proceed. And back to which they return, and where human forms appear among them. They are generally male, costumed as shamans, wearing such animal-like masquerade as American Indian shamans wear to this day."
Mm.
Man är ju, jag vet inte om jag är bara helt naiv, men jag är ju med honom där. Jag älskar att sitta och läsa det här. Liksom.
Ja, jag älskar också det. Det är... Jag sitter och njuter av att läsa vissa grejer som han skriver.
Och det är just om man ska bara gå igenom det här lite, att vad starkt det är liksom. Ja, men du måste djupare in i grottan där det aldrig blir ljust.
Mm.
Där inne liksom, så är det någonting utanför tid och rum som är kvar, den här målningen liksom.
Mm.
De här och på de här målningarna så ser man en blandning mellan djur och människa.
Mm.
Och så ser fortfarande en indianschaman ut så idag liksom.
Mm.
Det är så här. Mm.
Mind blowing. Han menade ju också att han och andra hade ju också hypotesen att för att ens få se de här grottmålningarna så var de unga männen eller pojkarna tvungna att krypa genom en jävligt tunn eller jävligt trång gång i nästan 50 meter för att komma in där i det utrymmet.
Mm.
Så det var ju också på sätt en del av en hjältaresa. Eller det var ju en del av också en process som skulle leda till upplysning.
Mm.
Till att man kunde ta nästa steg.
Ja.
När man kryper in i grottan så lämnar du ju den ordinary world för att komma till, till den magiska världen, eller den andra världen, underjorden i det här fallet då, där djuren som man det är han också noga med att betona, att de här tidiga människorna, de hade ju en jävla respekt antagligen för djuren. De levde ju, de förstod ju att djuren blödde precis som de själva, de förstod att djuret dog. Och att det var liksom, och de kände kanske till och med en skam över att de var tvungna att döda djuren. Eller det var inte bara liksom någon som modern gubbe med bazooka eller liksom som älskar att skjuta ett lejon och ta bild på med lejonet.
Ja, du hamnar ju lätt också i den noble vilden resonemang där.
Ja, jag tycker
ju,
inte
det. Finns ju stammar så där man har hittat liksom tusentals ben nedanför ett stup där indianerna bara har drivit ut liksom högvis av bufflar så de inte ens kan äta upp dem ut för något jävla stup liksom.
Mm.
Det är ju också så här, okej, okay, ja, är det respektfullt också? Ja. Liksom? Alltså jag tror inte det är fel du säger, men jag tror att det finns både och.
Det finns antagligen, världen är kanske inte svartvit, utan det finns gråzoner. Men om man betänker hur kanske jävla farligt det var att ta ihjäl ett stort jävla djur på den för 20 000 år sedan. Mm. Det var ju liksom ingen, man hade ju inte det här geväret. Du var ju tvungen att använda en kniv.
Den så kallade megafaunan i bland annat norra Nordamerika.
Mm.
Den försvann ju från hela kontinenten samtidigt som man började hitta lämningar av människor. Så det kan ju vara så att människorna ändå gillade att slå ihjäl precis alla stora djur de hittade.
Mm.
Det kan vara så.
För skojs skull.
Ja, men alltså... nej, kanske inte bara för skojs skull, men det var ändå det man gjorde.
Mm.
Om man är en grupp jägare och fäller en mammut eller en mastodon.
Nu tycker jag du är modernistisk i ditt tänkande. Nej. Är inte Campbells idé vackrare och finare än det du
jo, sitter och... Jo, men det är den. Och det kan ha varit magiskt, men jag försöker alltid ha den här synen att människor oavsett tid är ganska
brutala.
Vi är ganska lika. Alltså jag tänker alltid så här att en romare och jag, vi är ganska lika.
Ja.
Du vet, och då har man alltid, det finns något riktigt svin alltid som inte bryr sig någonting.
Ja.
Och så här bara, men fan, dödar jag 13 mammutar så kan jag sälja 12. Han tror jag fanns då också.
Ja. Mm.
Och sen så fanns det här, men det är ju uppenbart att shamanerna och inom shamanritualer och så vidare så finns det ju en väldigt nära kontakt med djur.
Mm.
Så jag bara vill säga, ja, jag tror på det, men jag tror också att det fanns svin.
Mm. Nej, men jag
det är väl ändå en väldigt humanistisk
syn.
Liksom.
Nej, jag tycker det är en väldigt realistisk syn. Ja.
Och det är lätt då, nu har inte jag läst, det har inte varit med så mycket om den typen av romantik i den Campbell-boken som jag har läst.
Nej.
Men han
blir mer och mer, kanske med åldern blir han nästan mer och mer börjar peka mer och mer på just samhällets han blir ju irriterad på liksom ärkekapitalismens krafter i USA. Han tycker det är så jävla... Tolkien hatade ju liksom fabriksskorstenar och det där. Liksom. De älskar inte den moderna industrialiserade världen direkt.
Nej.
De älskar inte att det är en sekulariserad värld.
Nej, men kan det vara så att när man håller på med den typen av litteraturhistoria och när man tänker mycket på de här gamla myterna och folk som har funnits tidigare och så vidare, då blir det också jäkligt svårt att samtidigt vara en person som tycker det är helt okej att bara skövla allting.
Ah, nej.
Eller hur?
Nej, för du har ju hela tiden en levande referensvärld och om du kan konsthistoria till exempel så vet du ju att renässansens konst och alla de här fantastiska byggnaderna, kyrkbyggnader och kapell och tavlor och målningar, allting kopplas ju till mytologi.
Mm.
Antingen eller till mytologi eller religiös. Den religiösa ikonografin, va? Den religiösa världen. Så det är ju liksom det som är människans genialitet är kopplat till kultur.
Mm.
Myt Eller det kan ju vara folksagor också, men det är så starkt närvarande, tror jag, hos både Tolkien och Campbell då, att det är liksom det sekulariserade tänkandet, det här Dawkins-tänkandet, det är så jävla...
Ja, men det blir bara... Det framstår som puckat, och jag håller med.
Och obegåvat och ointressant liksom. Ja.
Men också så är det ju att vi kan kalla det för en modernistisk idé på ett sätt, men på ett sätt kanske det är också bara att man plötsligt har tekniken att man kan verkställa ganska extrema saker. Man kan till exempel väldigt länge i tiden så kunde man inte, så var det ju så här att pyramiderna som har funnits hur länge som helst, under väldigt lång tid så står de bara där.
Mm.
Men plötsligt så har du teknik, så då kan du ta över alla text, då kan du med hjälp av teknik så kan du ta bort alla de här stenarna som täckte pyramiderna.
Mm.
Det var ju, om jag har förstått det rätt, så var det ju kalksten som täckte dem.
Mm.
Och när man har tillräckligt med teknik så är det så här, bara, ja, men vad fan, vi har hur mycket sten som helst, det är bara att använda den här lyftkranen vi har.
Mm.
Och så liksom börjar man bara demolera saker.
Mm.
Bara för att man plötsligt kan.
Mm.
Och det tror jag ändå är i en förmodernistisk tanke så har ju kanske den symbolen en större kraft. Då får man inte hålla på och bara paja pyramiderna.
Mm.
För det var ju det man gjorde.
Mm.
De står ju kvar, men jag menar, man har ju pajat dem.
Mm.
Jag vet inte, jag bara spekulerar. Ja, det är en kombination av att man skiter i symbolen, men att man också har förmåga.
Ja, där var det ju en symbol som också liksom hamnade, som blev mer och mer en större och större distans till. Så länge myten är levande i ett samhälle, till slut så vet man, kan man inte läsa hieroglyferna längre.
Nej.
Då faller också pyramidens mening. Du förstår inte vad det är gjort för.
Nej.
Aha, det kanske är en grav. Du gissar att det är en grav, kanske. Och då kan du också börja plocka ner pyramiden, för den har inte den symboliska laddningen och det värdet. Nej. Längre. Och det är det som är det som jag kanske, det som Campbell kanske är lite rädd för. Och om man blir för modernistisk i ett samhälle, så börjar man också tappa de här, tappar man också det som var en gång, som är samhällets fundament, etiken som finns bakom de religiösa föreställningarna och mytologiska föreställningar. För ofta finns det ju en etik. Det är det som är, det är kanske det som är själva kärnan i vissa av de här legenderna. En typ av etik som man vill föra vidare till människor.
Absolut. Jag har ett till exempel bara, och det är att under industrialismen så kom man på att, vi har nämnt det tidigare, men då kom man ju på att om man maler ner mumier så kan man göra färgpigment av det.
Ja, just det. Mumiebrun.
Ja, precis. Så man på fullaste allvar så bara malde man ner hur mycket mumier som helst. Och så använde man det som pigment i färgfabriker i England. Liksom. Och det här är ju... det här avskydde män som Tolkien och Campbell. Och vi kanske nu 100 år senare, så börjar ändå många av oss som bor här, då börjar man komma tillbaka till det.
Mm.
Kan ju inte bara mala ner alla... Det låter ju helt galet det jag säger. Kan inte bara ta hela historien och bara mosa sönder den liksom. Kan inte göra så. Och där är det ju fortfarande, blir man ju många jättefina fornlämningar har ju blivit helt förstörda i Irak till exempel.
Mm.
För att man dels avsiktligt har förstört dem, men sen så har man inte skyddat dem för att det har varit så mycket, liksom, uppriktigt sagt, krig och skit i regionen.
Mm.
Så att vissa saker, vissa lämningar från sumererna och vissa lämningar från liksom, du vet, Babylon och sånt.
Mm.
Det är bara, det finns inte kvar nu.
Och det här är bara, låta som Indiana Jones.
Ja, men det här är bara de senaste 10 åren.
Mm.
Du vet, sån här...
This belongs in a museum!
ja, men Alltså,
nej, jag var ju, jag var
det
ju,
kanske är så.
Jag har ju berättat det här, tror jag, tidigare, men jag var ju i Egypten just efter en, ja, det var väl nästan en revolution där, eller i alla fall jävligt oroligt. Och då såg jag på det Kairos museum där, så var det liksom brandrök från en närliggande byggnad hade liksom svärtat ner museet.
Ja.
Och de hade tagit liksom butiken var helt rensad och så här. Då tänkte jag ju, fan, ska Tutankhamons mask vara här? Är det bra om Tutankhamons mask är här just?
Ja, och så får man ju gångra det, för att sådana saker får man ju gångra med
väldigt tid. Imperialistiskt, jo, tänkt, men ibland är det, kan det ju vara en sann tanke.
Jag anser att det inte är imperialistiskt tänkt, utan det handlar om att
bevara.
Man vill bevara saker och man bryr sig inte så mycket om hur.
Nej.
Och jag känner mig mer trygg att Nefertitis mask är i Berlin än att den är i Kairo.
Skulptur, bysten.
Ja, bysten. Ja. Ja, men,
ja, British, jag håller med.
Och British Museum har på fulla stadvar.
Rosettasten.
Ja, men de har räddat England, engelsmännen. De har räddat exempelvis The Epic of Gilgamesh. De här små kilskrifts lertavlor.
Mm.
Då har man ju köpt upp det här i drivor för att inte de ska förstöras i Irak. Och det är ju svårt.
Alltså på senare tid menar du?
Ja, det här började ju för 150 år sedan eller något. Men jag menar, det finns så mycket så att det är ingen som har gått igenom de här sakerna. Men det, jag vill bara säga, det här blev ju lite av en passus. Men
det här är en passus.
Ja, men det är ändå grundproblemet här är ju samma sak.
Mm.
Vad gör vi? Nu har vi ett annat synsätt på saker och ting. Mm. Vi ska mäta och väga saker. Vad gör vi? Hur bevarar vi myter och legender? Hur bevarar vi en stentavla? Kan man bevara en låda?
Mm.
Hur bevarar du känslan som jag hade när jag var barn över hur magiskt det var att få höra Bröderna Grimm uppläst? Liksom. Jag är uppvuxen med Bröderna Grimm-sagor. Det var ju magiskt.
Mm.
Och det är fortfarande det.
Mm.
Jag var uppriktigt rädd för Pomperipossa. Liksom.
Mm.
Uppriktigt rädd. Jag var uppriktigt rädd för råttfångaren i Hammen när han tar alla barn in i ett berg. Det var riktiga saker när jag växte upp.
Mm.
Hur bevarar du det?
Ja, men det gör vi ju ganska bra i vår västerländska kultur. Med Disneys hjälp, till exempel.
Ja, men de är, ursäkta mitt uttryck, så förbannat horaktiga Disneys versioner av de här sakerna.
Ja, det ligger ju nog.
De har liksom... jag läste i början av...
De har snuttifierat det, kan man säga. Kanske.
Ja, men i början av den här The Flight of the Wild Gander, när han skriver om Grimm, så är det någonting som är väldigt intressant. Och det var att när de började med det här Bröderna Grimm, så ville de ju hitta någonting som verkligen var den äkta tyska folksjälen i de här historierna.
Mm.
Så man var noggrann med det, att man förändrade inte hur som helst. Utan...
Nej, de behöll det vulgära, folkliga, bonska språket och uttryck och sådär. Så det var oerhört viktigt.
Och var det någonting som var... Ibland så är det ju jäkligt märkligt. Ja, men du vet, när det dyker upp en katt i stövlar, va?
Mm.
Då är det lätt att tänka, ja, men för...
Är det bröderna Grimm?
Ja, mästerkatten i stövlarna är väl Grimm också, tror jag.
Okay.
Ja, jag tror det.
Ja.
Men i alla fall, och det är sådana här märkliga saker som att... vissa saker blir nästan långtråkiga, skriver Campbell. Men då har man behållit det också, för det är så den historien var.
Mm.
Och sen,
de har inte förskönat det då.
Nej. Och sen märkte man under när man började forska mer, när det blev mer modern forskning i de här sagorna, då märker man att en del av de här så kallat urtyska verken, de dyker upp i en annan typ av version.
Mm.
Fast flera tusen år tidigare i Indien.
Mm.
Så vissa av de här berättelserna, de har spritt sig från de olika indiska rikerna till arabvärlden och Persien.
Mm.
Och så har kanske någon av dem hamnat i, ja, men du vet, tusen och en natt eller så.
Mm.
Och sen så har de spritts vidare via handel och så vidare till Europa. Och på vägen där så har det ju hänt märkliga saker. Så att prinsen som har varit tvungen att lämna något rike, han kanske plötsligt är mästerkatten, va?
Mm.
Att det har hänt saker på vägen.
Har det anpassats efter den kultur som finns, den lokala kulturen och sådär?
Någon har ju liksom tänkt, ja men det här var en bra story.
Men då är ju en annan hypotes.
Det är bättre om det är en katt.
Ja, det blir mer spännande. Men det är ju en
annan. Och Disney, det var min poäng. Disney är nästa steg på det. Disney har tagit de här sagorna.
Och gör amerikanska sagor då?
Ja, som inte, där man, ja men man gjorde till exempel Ringaren i Notre Dame.
Mm.
Och det var så här. Ja, men vänta här nu. Typ våldförde han sig inte på Esmeralda och sen tog livet av sig, eller hur var det?
Mm.
Alltså, det
är ju... Men nu är han en glad och sjungande puckelriktig
precis.
Seriefigur. Ja. Jo, visst. Men det finns i Bröderna Grimm så finns det ju... De kan ju vara ganska brutala, de här berättelserna. Eller väldigt brutala.
Väldigt,
skrämmande. Och de, Hans och Greta
de är potenta.
Oerhört potenta. Och så vissa menar jag att det finns till och med sexual innuendo i dem och massa sådana grejer. Och, men de har ju varit trogna mot sitt uppdrag.
Ja, men de hade också en naiv syn på det, för att de trodde att det var att de nådde en kärna i det. Men den kärnan, ju mer man tittar så hamnar bara...
Mm.
Så är det någon äldre story och någon äldre story och någon annan
stans. Just det, då är ju hypotesen att de, dels att det verkligen har spridits med folkvandringar etc. Och sådär. Men också att
och det finns det bra stöd för.
Ja, det kanske är. Men kan det också dyka upp på grund av det som Jung är mer inne på, att det finns ett kollektivt omedvetet där de här arketyperna skapas nästan av sig självt i olika kulturer.
Men det är jag fullkomligt övertygad om.
Ja. Men, kan vara en kombination helt enkelt.
Men till exempel...
Mästerkatten är ju väldigt specifik.
Den förskräckliga moden, om vi tar den arketypen.
Ja, just det.
Men du vet, en moder som inte släpper taget om sin son.
Mm.
Det måste ju alla civilisationer, alla kulturer och alla stammar haft en story om.
Ja.
För att det är ju mänskligt.
Ja, just det. Ja.
Men däremot om det är en mer komplex berättelse som som syndafloden, Noaks ark, den dyker ju upp i Gilgamesh. Det var en skandal när man hittade det.
För att det förstör ens föreställning om att det är en unik hebreisk
berättelse. Hur kan den här berättelsen som är en del av
vi trodde att vi hade patent
första Mosebok, är det, va? Genesis. Och hur kan en del av Genesis dyka upp och vara några tusen år äldre? Det var ju skitjobbigt för folk.
Mm.
Men så var det ju.
Mm.
Och det, ja. Jag vet inte, jag svamlar. Men det är ska vi ta ett litet break?
Det kan vi.
Ja. Joseph Campbell, han skriver att en nevros. Vad ska man kalla det för? Någon typ av ett psykologiskt problem, en nevros.
Mm. Mm.
Det har sitt ursprung i när en initiationsrit har misslyckats.
Mm.
Eller att man inte har genomgått en initiationsrätt. Jag tänkte på detta häromdagen, för jag såg en hund.
Mm.
Och hunden var nog, skulle jag gissa på, så att den var en gammal hund. 12 år eller så.
Mm.
Och den här hunden jagade efter pinnar i vatten. Och då ser man ju på den här gamla hunden, som är en gammal farbror, att dess beteende är ju valpens beteende.
Mm.
Och det här kallas ju för neoteni.
Mm.
Att vissa djur då behåller liksom mer barnlika egenskaper längre i livet.
Och hundar gör det väldigt länge, eller?
Och hundar gör det länge. Och hundar ser mer valplika ut än om man jämför med deras kusin vargen då. Som en vuxen varg inte under några som helst omständigheter skulle jaga efter pinnar i vatten.
Mm.
För att det gör valpar.
Mm.
Och då tänkte jag att där finns ju en också jämförelse, för att vi människor har ju också väldigt mycket neoteni jämfört med våra kusiner, schimpansen till exempel.
Mm.
Alltså att eller gorilla, kolla hur gorilla alfan ser ut jämfört med en vanlig snubbe liksom.
Mm.
Alltså där är ju vi också kanske mer barnlika.
Att vi, Homo ludens.
Ja, men att vi inte har hår och att vi gillar att leka längre upp i åldrarna och så vidare. Och där tror jag att det ligger någonting i den här misslyckade initiationsriten. Att vi ofta som människor misslyckas att bli genuint vuxna. Mm. För att den processen för oss är inte alltid bara biologisk, utan den är kulturell.
Mm.
Måste göra män av pojkar, måste göra kvinnor av flickor.
Mm.
Och nu lever vi i ett samhälle där både män och kvinnor högt upp i åldrarna beter sig som barn.
Mm.
Ja, vad ska jag säga? Men, ja, men så är det liksom. Mm. Om man jämför med bara för 100 år sedan.
Mm.
Där det vore kanske helt otänkbart hur mycket vi män ägnar oss åt någon typ av underhållning exempelvis.
Mm.
Eller kvinnor. Jämför, alltså att vi lever som i både 40 och 50 och 60 års åldern så lever vi som barn.
Mm.
Ja, vad roligt att titta. Vad ska du göra? Jag ska sitta och liksom hålla på med någon underhållning eller resa. Eller? Det är ju en vansinnig idé för en människa för 100 år sedan. Ska du ta hand om gården eller liksom ditt liv offras till din avkomma? Så här.
Ja, på grund av hårda omständigheter. Men när du kan få allt hemlevererat till dörren,
ja.
Och du kan beställa apropå, ja, jag känner mig i och för sig väldigt träffad av det du säger, för jag hade fantasier om att köpa en sån här, att köpa The Millennium Falcon i Lego.
Ja, ett stort Lego Star Wars.
Ja, precis, med såhär, ja. 5000 bitar, ja. Typ. Jag gjorde aldrig det.
Nej.
För den var för dyr. Men det var också det att jag nöjde mig med att leka i tanken, ja. Om det här. Och sedan kom jag ju på, vad ska jag göra när jag väl har byggt klart den här? Vad ska jag då sitta och leka med den? Eller det, liksom, det föll på att jag tänkte efter lite extra mycket.
Det var otänkbart för mina föräldrar det här med att man spelade spel när man var liksom äldre än...
Vadå? Brädspel existerade?
Vad som helst, datorspel eller brädspel. Vi håller på med massa spel.
Mm.
Det är som barn liksom.
Mm.
Så här, vadå, ska du ta fram dina leksaker när du
40.
När du inte är en ton eller liksom så här, det gör man ju inte.
Ja. Vi har ju talat om det här förut med frånvaron av just initiationsriter, och det är väl tyvärr så att det knappt finns några i vår kultur.
Nej, det
eller det, liksom,
jag tror att man någonstans på vägen också missade poängen med konfirmationen,
det blev väldigt fylleslag snarare. Eller att folk konfirmerade sig för att få pengar för att åka ut på någon resa och på något sätt fylleslag och få presenter.
Ja, och att jag kanske, att kyrkan själva kanske inte riktigt förstod att de har en initiationsrit som de ansvarar för där man blir vuxen. Det liksom försvann på vägen. Jag har hört, jag vet inte om detta stämmer, men att vid konfirmationen förr så var det ju kanske då också som man bar byxor, som man gick över från shorts, det hette ju inte det, men man gick över från
hosor.
Ja, man gick över från kortbyxor till en riktig byxa vid konfirmationen.
Ja.
För du ska inte längre liksom springa runt med någon propellerkeps.
Hur gammal är man när man konfirmerar sig? 14-15?
Ja, precis. Ja.
Men faktum är att du blir inte vuxen när du är 14-15 i vårt nuvarande samhälle. Så var det ju för 100 år sedan.
Mm.
Då var det, om du inte... du började ju jobba när du var 14.
Ja.
Då gick du till fabriken. Så den initiationsriten, ja, det är ju en initiationsrit i sig att börja gå till fabriken när man är 14. Då har man lämnat skolan. Men så, det var ju någonting som var en påtaglig verklighet.
Man kanske för började människor. Delta i jakten mer om man ja, bodde bland jägare och samlare eller ja. På gården.
Ja, du menar så. Ännu längre?
Ja, men precis. Ja, att det är samma sak ja. Där att man övergår från en person som bara äter till någon som behöver också vara med och producera.
Ja, precis.
Och
att slita sig bort från modern var ju också jävligt viktigt.
Mm.
Så det är ju liksom, han beskriver Campbell hur i vissa så här små byar i Afrika så kommer männen och hämtar pojken. Aj. Och då låtsas mamman att hon skyddar honom. Så här, nej, ska ni ta honom? Och de är ofta utklädda till demoner eller vad fan som helst, de här männen. Så liksom, ja, pojken är ju livrädd, nu kommer demonerna här. Så de tar, så mamman låtsas ju att hon är, vad ledsen jag blir. Så här, men hon vet ju att han måste ju växa upp. Men idag så bor ju...
Ja, men det är en till grej i den storyn.
Aha, okay.
Och det är att när demonerna väl har släppt iväg den här pojken så får ju pojken till slut också veta nej, det här var vi. Det var inga demoner. Det är männen i byn som har klätt ut sig.
Mm.
Så de fick ju, det är en uppenbarelse också.
Ja, precis.
Att det är ju det som är en viktig del av den initiationsriten. Att då får ju veta att det är det här vi män gör i byn när vi tar pojkarna och gör dem precis. Till män.
Man invigs
nu är
i den
du invigd i det. Jag ville bara
och ibland, men också ibland så fick ju pojken slåss med den här maskbeklädda personen.
Ja.
Och det var ju en riktig fight naturligtvis, men den här maskbeklädda mannen lät sig besegras och sa, men du har besegrat mig nu, jag är ju den där onda anden som du har besegrat, så nu sätter jag masken på dig. Så att man liksom
nu ska du till slut röva bort någon.
Exakt, det är ju det där. Det är en evig cirkel det här av saker. Men det här finns
ibland
ju inte.
Ibland när jag läser eller hör sånt här så tänker jag, fan. Du vet, jag hade ju inte kunnat blåsa en 11-åring på det här sättet.
Nej.
Är de lite bakom i de här stammarna ibland?
Mm, kanske.
Ja, men förstår du vad jag menar? Mm. Går de genuint på det här? Eller är det så att det är antropologen som går på det?
Det har ju många tvistat om. Jag menar, om mamman låtsas att hon ska skydda, det är ju väldigt mycket låtsas.
Hur gammalt är barnet? Det är väl det som är viktigt här. För det här är ju lite som, hur lång tid går man på att någon är tomten liksom? Du vet, när du är 5-6 år, du går inte på det längre liksom. Fattar att det är din farbror i ett skägg liksom.
Jag
ska inte sitta här och förstöra myter.
Riter är ju riter. Så det är mycket kanske låtsas. Och sedan finns det ju ännu brutalare grejer i just initiationsriternas historia med omskärelse och...
smärta, blod och...
mycket blod. Circumcision. Subcision är ju ännu värre. Nej, det ska vi inte ens göra. Men det är ju anatomiskt jävligt vidrigt.
Ja, men de... Men det här liksom offrandet... Ja, där, det har vi också talat...
Dricka blod, dricka andras blod.
Också talat om det tidigare. Mm. Ja, var det något annat som vi tog upp i den här? Det var ju några olika grejer vi pratade om att vi ville prata om. Jo, det var det här.
Neurosen. Neurosen. Det var det vi talade om. Vad innebär då? Då kan man ju säga att då är nog neurosen alenarådande i princip. Då har vi ett ganska neurotiskt samhälle. Jag har ju varit inne på det tidigare, att det finns en neuroticism i hela samhället på grund av att det är så öppet.
Ja, men alltså om inte, nu är det ju lättast för mig att tänka på oss män för att jag själv är en man, men om man inte kan leva ut sina manliga fantasier, och jag kan ge ett exempel på en sån fantasi, att bygga sitt eget hus.
Mm.
Ja. Om man inte kan leva ut de här sakerna, eller om väldigt få bara lever ut de här sakerna, då är det klart att det mår man ju inte bra av. Liksom.
Mm.
Alltså att det var som en vän uttryckte det, att men vad är min roll i det här? Om jag dör imorgon så får ju min fru bara socialbidrag.
Mm.
Jag gör ingen nytta här, så sa han. Jag gör ingen nytta. Mm. Det finns ingen plats för mig. Liksom. Och det är så hemskt, men det är ju också 100% sant. Liksom. Behövs inte.
Sant. Och byggandet av huset är inte bara en praktisk funktion. Det är ju också byggandet av en av personligheten, av den inre.
Precis.
Inre,
det är
en
väldigt stark fantasi hos många män där. Att man ska bygga sin egen.
Aldrig tänkt på.
Nej, men det är inte alla som gör det. Men det är vanligt och ganska starkt så. Att man vill liksom konstruera.
Ja, jag pyntar i och för sig min lägenhet. Skapa liksom saker till min lägenhet. Men det är ju inte byggandet av ett eget hus. Det är byggandet av boet möjligtvis. Men
där är det ju då, om man ska använda Jung, så är det ju såklart något annat i det kollektiva undermedvetna som bubblar upp på det här sättet. Att bygga någonting.
Mm.
Liksom. Om man kollar på YouTube till exempel, så är det ju, finns det ju tusentals olika YouTube-kanaler med miljoner, kanske till och med miljarder tittare.
Mm.
Nästan bara en manlig publik också. Där man konstruerar eller bygger eller pillar ihop på olika sätt. Eller liksom svarvar och så vidare.
Ja, just
det. Det är ju en otrolig drivkraft i detta, va?
Ja.
Att det är en av världens vanligaste typer av mediekonsumtion bland män.
Ja.
Det är det här liksom att... Ja, men någon som visar hur olika skruv fungerar.
Ja, jag fastnade faktiskt för en flera kanaler där de höll på med olika borrar som borrar i metall.
Ja, ja, visst.
Det liksom, jag blev helt fascinerad.
Ja.
Den borrar i metall.
För att hela din organism är inställd på att det här kan vara viktigt för
man
dig
har en massa
för att du ska
östrogen.
Konstruera för att det här kan vara viktigt för dig för att du ska konstruera någonting.
Uh-huh.
Du kan hela din organism är inställd på att om du stöter på ett konstruktionsmässigt problem, hur gör man det bästa spjutet? Så det bara suger tag i den, de här grejerna.
Mm. Och just det, för 50 000 år sedan så man har ju upptäckt enormt många sådana här flintastensyxhuvuden.
Ja.
Och så här onödigt många.
Ja.
Det är 10 000 så här, liksom en hög. De har aldrig använts.
Nej.
Men då satt ju männen då naturligtvis, antar jag. Om vi följer din hypotes här. Och höll på med det här tills de bemästrade det.
Ja.
Så visst, det ligger någonting
här. Man ska ha den bästa.
Ja, men det ska vara perfekt gjort.
Det är en besatthet är just vad det är.
Så sitter man och knackar här och så gör de det i 100. Mm. De kanske håller på med det här i hundratusentals år. Sitter och knackar fram den perfekta jävla yxan.
Ja. Och det är också, det finns en besatthet bland många kvinnor också, att de hamnar nästan i något typ av translikt tillstånd och sitter och stickar eller är med i någon vävförening och sådana här. Och om du någon gång ser en kvinna sitta och sticka eller knyppla eller göra någonting, sitta och göra korsstygn eller någonting.
Ja. Stör inte.
Man märker att det här är så jävla djupt, va?
Mm.
Det är så jävla djupt.
Så kvinnorna har sin maniska knyppelgrej och männen har sin som är mer teknik, borra, slå, hamra.
Borra mycket, mycket borr.
Mycket borr.
Nej, men, och så,
spackla,
så här enkelt är det ju såklart inte, men vi generaliserar för att vi generaliserar och gör det enkelt för att vi ska kunna prata om det.
Men det här var jävligt intressant för jag funderade på det.
Ja, men så, och det man ser, det är, och man kan se det här hos andra djur också, när andra djur börjar med de här liksom, det finns massa dumma ord för saker, typ som action patterns och sådana här saker.
Mm-hmm.
Man liksom kan se det också bland andra djur, att om en hund börjar liksom ha känt att det luktar någonstans och ska dit och hålla på och gräva och liksom, det, man kan se den här besattheten när programmen går igång liksom.
Mm.
Och det kan jag kan relatera till det här. För mig är det ingen medveten princip överhuvudtaget att hur besatt jag är av konstruktionsteknik liksom. Mm. Det är bisarrt är det. Mm.
Det sitter i benmärgen.
Ja, ja, ja. Ja. Och man hör när folk pratar om det också. Om någon till exempel börjar tala om att kakla eller börjar tala om att bygga en ny terrass eller någon typ av sån eller kanske någon typ av hantverk, så märker man att till skillnad från många andra samtal så liksom fastnar alla, vill lyssna på det här. Det är magi, va?
Vad grymt.
Ja, men det är, ja, men så är det ju så, som med allting, att det är klart att inte alla är såna.
Nej,
precis. Det är grillning.
Men det finns många variationer på det här. Man kan måla så här små tennfigurer, vad heter det? Tennsoldater fanns ju en gång. Nu är det väl, de är i plast och så är det Warhammer.
Ja. Eller om du skulle köpt och byggt det här stora Star Wars-skeppet, så är ju det liksom en sak som kanske passar in i det, då går det maskineriet igång, fast du bygger inte ditt hus utan du bygger en modell. Men det är tillräckligt nära för att din organism ska generalisera in det i den liksom.
Jag var ju helt känslan. Besatt av det här. Helt besatt av att fantisera om det.
För det har ju ingenting med praktik att göra. För jag menar, om någon sitter och väver eller stickar, så det är ju inte så här bara, oj, nu blir det kallt i vinter så jag behöver ju verkligen sticka för att ha någonting att ha på mig. Det är ju inte så någon tänker som håller på med det.
Nej.
Det fyller ingen praktisk...
Det är jävligt tidsödande och kanske dyrare än att köpa en vanlig tröja.
Ja, det är det nog. Ja, det är det nog vid det här laget.
Ja.
Fantastiskt också, för jag fick för några år sedan en handstickad halsduk som jag tyvärr har tappat bort. Och det är också blir magiska föremål. Jag gillade den väldigt mycket. Det är sällan jag gillar några, men jag bryr mig inte så mycket om kläder. Men den gillade jag väldigt mycket. Visst. Den var viktig.
Gjord med kärlek.
Ja, men den var gjord med mycket kärlek och mycket tid och var ett magiskt föremål. Ja. De hade mycket betydelsebärande kraft i sig.
Och det var ingen Hennes och Mauritz halsduk.
Nej.
För det säljs inte sådana där.
Nej. Det finns också en sån fascination med riktiga material är många fascinerade av.
Mm.
Att man gärna bär plagg eller så som är liksom som har en magisk kvalitet.
Mm.
För det är riktiga material. Precis. Det betyder ju ingenting egentligen. Men,
nej. Men egentligen betyder det något.
Ja, precis. Det var en annan sak också. Om du inte hade någonting att tillägga.
Nej. Rim var vi inne på.
Precis. Det skriver Campbell om att rim kan vara magiska. Så att till exempel i en Bröderna Grimm-saga så kan det plötsligt vara så här att om någonting är extra viktigt eller om någonting är extra magiskt, då går texten över och så är det rim istället.
Mm.
Spegel, spegel på väggen där. Säg vem som vackrast i riket är.
Mm.
Allting är ju inte i rim i den. Det är väl, är det Askungen kanske?
Mm.
Mm. Allting är ju inte i rim i Askungen. Men de här viktigaste buller i buller i bock. Vem är det som går på min bro? Eller, kan ju inte de här grejerna.
Nej, men du fattar. Men det är synd att man glömmer av dem. Men visst. Det blir magi, säger du, när det här inträffar. Eller när,
ja.
Jag tänker att det går tillbaka då på trollformler.
Mm, det tror jag också.
Och trollformler skulle ju faktiskt kunna vara... eller besvärjelser. Besvärjelser, trollformler. Skulle egentligen kunna vara poesins och musikens... ursprung, eventuellt. Att det uppstår, till exempel, vi läste ju om till exempel vad man höll på med i antikens Rom, och att för att smeden ska veta när metallen är tillräckligt uppvärmd eller när den är bra, så liksom har han en ramsa.
Mm.
För då får han tidsrymden som han ska arbeta under.
Mm.
Och väldigt många saker skulle ju faktiskt kunna ha en motsvarande funktion då. Mm. Att det har haft en praktisk funktion, kanske till och med, att någonting ska göras i en viss De är... inom viss tidsrymd då.
Rim är ju inte så hett i mycket man läser. Det är sällan jag läser någonting som är på rim, va? Eller hur?
Ja, Bob Dylan fick ju Nobelpriset för sitt rimmande.
Ja.
Så visst.
Det när ska du förlåta akademin för det här? Det går inte.
Det går inte.
De är döda för dig nu.
Nej, det är de inte, men det sitter djupt.
Ja,
det sitter
djupt. Ja, men det gör det faktiskt. Ja. Det var sånt jävla förräderi. Ja. Nej, men om man inom musiken så var det en vän till mig, Mattias, som gör podcasten Trams tillsammans med, där vi skojar till det.
Mm.
Jag kan sälja in det lite. Men då sa Mattias någonting jävligt intressant, för han är en sån musiknörd. Och då sa han att nu för tiden så är den egentligen den enda riktigt levande musikgenren som har tagit över allt. Det är olika typer av hiphop. Och jag tog upp detta också med min bror som är en musiknörd. Och då la han till, ja, det gäller nog elektronisk musik också. Där händer det också grejer. Men, och då är det ju typiskt, ofta ganska enkel rimkonst, eller hur?
Hiphop, ja.
Ja. Och rimmen där är väl, det är väl ändå tydligare med rimmen där än i en rock- och poplåt.
Ja, eller? Kanske. Jag kan
det är väldigt rimbaserat. Rapp är ju extremt rimbaserat.
När jag lyssnar på musik så lyssnar aldrig jag på texten.
Ja, det gör jag sällan. Jag har aldrig
kunnat memorera en text.
Nej.
En låttext. Kanske vissa då.
How many roads must a man walk down?
Before he can
walk up
call himself
a road.
Self a man eller någonting liknande. Ja, men jag tycker det ofta är så banalt att jag är fruktansvärt ointresserad av de texterna. Det kanske blir så när man jobbar med text litterärt.
Ja,
man blir lite yrkesskadad.
Jag vet inte, när jag lyssnar på musik så blir jag tänker ofta inte på texten.
Nej.
Jag lyssnar inte på texten. Det är inte det som gör det för mig.
Där hade jag en parallell, också kanske en avstickare, men jag tänkte på, analyserade lite filmer och sådär häromdagen, eller i morse. Jag kom att tänka på, jag har ju sett de här Harry Potter-filmerna. Men jag vet inte vad som är hjältens resa i dem. Vad vill han? Eller vad är meningen? Filmerna, i alla fall filmerna, tänker jag, bara består av production value, så att säga. Att det är bara snygga saker, snygg animation. Men han har något märke i pannan. Han vill, det är någon, han har någon fiende.
Föräldrarna har dött. Check.
Ja, okej. Föräldrarna, han är föräldralös.
Han ger sig ut på från den vanliga vardagen där han är tvungen att bo under en trappa.
Till Hogwarts.
Så kommer han till den magiska världen.
Ja, den check. Skolan.
Check på okay, det.
Ja.
Och så får han möta där får han lära sig
magi
och så vidare.
Ja.
Och blir en ny person med nya krafter och så vidare.
Ja.
Och i bakgrunden så finns det någon skum person som vill men det är en del arketyper.
Ja, men det är det. Ja.
Campbell skulle argumentera.
Jag tycker den är lite otydlig i alla fall.
Det är så jävla långt. Det är så många filmer och olika regissörer och så vidare. Ja. Jag blir förvirrad varje gång jag ser Harry Potter. Jag blir väldigt förvirrad. Jag är precis så gammal så att om man är ett år yngre än mig, då läste man förmodligen Harry Potter när man växte upp. Men vi gjorde inte det.
Nej, precis.
För att vi var precis för gamla för den typen av ungdomsböcker när de kom.
Mm.
Så det var ju, de enda i min ålder som har läst Harry Potter är ju folk som man kanske inte ska lämna ensamma med barn och sånt. Nej, det är ett skämt. Men i alla fall, det var taskigt.
Brutalt.
Ja, det var ett brutalt skämt. Men Campbell, han skulle säga så här. Om jag har tolkat Campbell rätt, att om man håller på med någon typ av konst eller poesi eller den typen av uttryck, om inte de här sakerna är potenta och fyllda med symbolkraft och mytisk kraft, då är det inte konst. Då uppnår de inte det vi kallar konst. Så det, för att det är ingen som är intresserad. Det är dött bara. Och jag tror att det här är så jävla sant. För att mycket mycket postmodern, bara när de gör, när folk bara gör konstiga saker, så har det har inte någon mytologisk kraft, och det är ganska döda saker.
Ja, eller när Disney ska göra den, vad fan heter den, Solo-filmen, Solo heter den.
Ja, just det.
Den är liksom
stendöd.
Stendöd, eftersom den inte, den har ingen det autenticiteten, eller vad man ska säga, eller kvaliteten, eller det som du det potenta som du nämner, det finns inte där.
Nej.
Det finns liksom, det är en räknemaskin som har gjort den.
Ja. Och det
eller en räknenisse.
Ja. Och det är det man måste, för att det finns massa andra idéer runt omkring som man kan tro är potenta.
Mm.
Till exempel politiska idéer, eller hur viktigt någonting är för någon minoritet, eller hur viktigt det är att uppmärksamma rape eller någonting sånt här.
Mm.
Alltså det finns massa saker som folk tror är potenta, men i grund och botten så är de inte det. Utan
för det är floskler, ideologiska floskler eller propaganda, bara ren propagandamaterial som inte har den laddningen.
De har inte den laddningen, för de har inte det mytologiska värdet som vi människor går igång på. Mm. Och ett exempel på detta är att en kriminalroman eller historia, den är helt ointressant om den inte också handlar om hjältens uppgång och fall, eller om den inte är potent efter de gamla myterna, så är det bara en död kriminalhistoria.
Mm.
Och såna här filmer har man ju sett, och såna här böcker har man ju sett. De är bara det är så här ointressant.
Mm.
Som de här nya Star Wars-filmerna som är där de...
Ja, det går inte att memorera dem överhuvudtaget.
Nej.
Det går inte att, man kan inte fästa, man ser dem, men man ser dem samtidigt inte på något sätt. För man kan inte fästa sig själv i dem.
Nej, just det. Och att,
det handlar ju om identifikation egentligen.
Ja, men om du ser, om man ser, det var några som gjorde det här på en, Red Letter Media gjorde det här, jag har säkert tagit upp det någon gång, men de gjorde ett väldigt effektivt experiment. Och då visar de bilder på olika karaktärer från de gamla Star Wars-filmerna. Och då visar de till exempel, då fick du, nu gör vi det här experimentet, du och jag, virtuellt.
Mm. Mm.
Då visar jag en bild på Darth Vader.
Mm.
Och så säger jag så här till dig, Andreas, kan inte du beskriva för mig, hur är Darth Vader? Och då kan ju du liksom så här, ja men det är ju den här hemska fadersgestalten, och han är mörk, och han har tappat sin mänsklighet.
Han har tappat kontakten, blivit en robot kan man säga, eller blivit gått in i maskinvärlden. Ja. Det är bara det som styr
hans
motiv, och liksom, jag ska tjäna systemet, imperiet. Liksom. Ja.
Och så visar jag en bild på Qui-Gon.
Vem är det?
Det är Obi-Wan Kenobis läromästare i Star Wars A New Hope.
Jag har ingen aning vem det är.
Nej. Eller så visar jag en bild på Jar Jar Binks.
Ja, han är en trickster. Men han är ingen bra trickster. Om vi tar arketypgrejen.
Ironiskt nog så är Jar Jar Binks en av de starkaste karaktärerna i de filmerna.
Ja, men han
filmerna.
Vet jag ju.
För att han vet man att han är... Ja. Men ja, men experimentet i alla fall blir ju precis
en
den här
genial rasistisk produkt som vi har varit inne på.
Ja,
för han är lite jamaikan.
Ja, just det.
Och spelas av en svart person och ska ha rörelsemönster, så det är liksom väldigt. Ja.
Jag gillar den definitionen också, att vissa produkter är genialt rasistiska. Typ att de är så genialt rasistiska att de övergår att bara vara dåligt rasistiska och blir plötsligt bra igen.
Liksom. Ja, det är lite rasistiskt att kanske använda det uttrycket, men det är ju sant.
Det är ju George Lucas som har gjort
det. Ja, precis. Nej, det är ju hans fel.
Jag tänker inte svara för det.
Nej,
det här ligger
på
det. Han har ju
hans
baserat
konto.
Det på någon konstig jamaikan.
Ja, men det har han ju.
Ja, det är klart han har. Men det är genialt rasistiskt, det kan jag hålla med om.
Ja, eftersom han kommer undan med det. Det är det som är det.
Ja, men i alla fall, det här experimentet är ju supertydligt.
Mm.
Och då är ju det, enligt Campbell, Jung och så vidare, det är ju det är. Att det är en potent karaktär är arketypisk.
Mm.
Hjälten, det är...
Yoda, den visa
mannen. Ja, precis. Yoda, jag visar en bild på Yoda. Ja.
Den vita mannen, den vita gamla mannen. Som ändå är, som man tror är svag och sådär. Men som har enorma krafter.
Där var han ju smart, Lukas. Han bara, ja men den visa mannen. Ja men han ska vara gammal. Bara, ja 800 år. Ja det blir bra. Han är inte 90, han är 800. Det är som Aragorn i Sagan om ringen. Han är ju också flera hundra år gammal.
Ja, han är flera hundra år,
ja.
Det är Vidstige också kallas han.
Ja, men precis, på svenska. Ja, ja. Strider. Ja, nej, men jag är ganska nöjd med vad vi har spelat in idag. Jag tycker att det var ett intressant samtal. Nu har jag ju sett att du har byggt upp ett litet bibliotek med Joseph Campbell.
Ja, verkligen.
Jag föreslår en läxa, och det är att snappa upp lite grejer.
Ja.
Så kan vi göra ett till Joseph Campbell-avsnitt. Jag läser också gärna något mer.
Ja.
Jag ska också kritisera Joseph Campbell innan vi slutar.
Okay.
Han håller ibland så är han så öppen för idéer att han blir en idiot. Och då faller hans argumentation. Och det är speciellt när han håller på med numerologi.
Ja, just det.
Och numerologi är när du drar olika
växlar på.
Ja, men du drar olika magiska slutsatser för till exempel att ja, men vi har 7 dagar i veckan, och 7, det är också det heliga talet i hinduism. Och om du gångrar det med
5,
då är det det heliga numret i bla bla bla, och så liksom håller man på så här. Och genom den typen av resonemang så försöker man då styrka att det finns vissa typer av liksom heliga nummer som dyker upp.
Mm.
Och jag tycker att det är stupid.
Ja, han flummar ut ordentligt när han håller på med sådana grejer.
Och det är onödigt. Ja. Och det är stupid. Och jag kan förklara precis varför det är stupid. För att argumentationen, det måste finnas en anledning för varje gång du jämför ett nummer med något annat.
Mm.
För om jag ställer en motfråga, varför tog du just dagarna i veckan? Och varför just hinduism?
Mm.
Varför är inte det heliga numret 7 hos samerna? De har det heliga numret 5.
Mm.
Alltså, det måste finnas... man måste kunna härleda sin argumentation genom alla olika steg varför man just väljer någonting.
Mm.
Och det gör inte han.
Men han blir så kåt på att hitta de här kopplingarna mellan olika kulturer att han går in i cherrypicking eller urvalsbias omedelbart där, väljer ut exakt det som passar.
Ja, och det är det som är numerologi. Och det är de ofta...
Lite schizo.
Ja, men det är det. Och det de ofta håller på med, det är ju speciellt pyramiderna hela jävla tiden av olika anledningar. Och då är det så här, ja, men den där sidan, den är exakt så här många qubits, och det är lika långt om du gångrar det med 48 000 som avståndet mellan ekvatorn och sydpolen och bla 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 bla. Varför jämför du det här numret? Varför gångrar du med det här? Hela vägen måste vara med liksom.
Mm.
Varför just, vilken qubit? Det har funnits 5 olika. Får du välja vilken du vill?
Mm.
Vad händer när du räknar på alla de olika qubitslängderna som har funnits under forntida Egypten? Leder alla de olika qubitslängderna fram till det här perfekta? Och så vidare och så vidare.
Mm. Mm.
Och då faller ju allting sönder, och då blir det så här... Ja, men det är faktiskt, det stör mig lite att han har trillat in i det där.
Mm, dålig argumentation.
Ja, det är ofta så också när man pratar för länge med någon som har massa snurriga idéer, så håller de ju på med det här också liksom.
Mm.
Tyvärr. Så. Mm. Ja, det var bara det. Jag ville pissa lite. Ja,
man får ta det goda med det.
Ja, men precis. Man kan inte bara låtsas som att allting är bra.
Allt är inte bra.
Du, Andreas, tack för idag.
Ja, tackar.
Vi hörs om 2 veckor.
Japp, hej.